Tack för den givna gåvan. Nu får vi lyssna till Sigvard Svärd från Älvängen. Gud välsigna dig.
Först vill jag dela Jans goda ord som tack till Leif och församlingen här. Och också uttrycka min glädje över den gemenskap som vi har upplevt de här dagarna. Och värdet som vi ännu inte har sett fullt ut, såklart. Det kommer säkert mera så småningom. Men redan nu har vi ju upplevt en viktighet i Guds rike. Något som vi behövde. Kanske något nytt. Ett nytt tilltal av Guds ande. Så jag tror att det kommer att sätta spår så småningom i större utsträckning än redan nu. Tackar också för förtroendet att få predika här idag. Till er alla vill jag också säga Guds välsignelse. Det är ju tre ting som är viktigt för en predikant att tänka på, brukar det sägas. Det ena är att se till så att man hörs. Och det har vi ju löst. Det andra är att se till så att man syns. Det har det också ordnats med. Och det tredje är att man inte håller på längre än att de vill höra en gång till. Vi får se hur det går med det. Ja, jag får väl lägga mitt liv i Guds hand här så att det kan ordna sig med den saken också. Ur Romarbrevet, eftersom vi har satt ut ett tema, hjärtats tro och munnens bekännelse, så läser jag ur Romarbrevet kapitel 10 då alltså, och versarna 9 och 10 där. Och då lyder det så här: ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Amen. Herre, så lägger jag som sagt var mitt liv i dina händer för predikan här, för förkunnelsen. Att den blir i enlighet med din vilja, Herre. Och att det som har blivit planerat i himlen för predikan idag fullbordas. Jag ber om det. Och tack för att du hjälper mig att både vara frimodig och ödmjuk. Att vara det du vill att jag ska vara just nu. Din mun och ett eko utav dig, Herre. Jag ber om det i Jesu Kristi namn. Amen. Ja, det är två delar utav oss människor som blir omnämnda i den här bibeltexten. Och det är ju hjärtat och det är munnen. Och hjärtat då som sätet för den kristna tron. Och munnen som redskap för bekännelsen av tron. Och i fråga om hjärtat så rör det sig naturligtvis inte om hjärtat i biologisk mening, det fattar vi ju alla. Utan det är om hjärtat i vårt inre, som vårt inre andliga rum, alltså anden och själen. Och med munnen menas alla sätt på vilket vi människor, vi som har kommit till tro, kan bekänna vår tro. Det kan ju vara vittnesbörd i ord, men det kan också vara vittnesbörd genom handling av något slag. Först det inre, sedan det yttre. Så är det hela tiden. Hjärtat har ett inflöde från Gud och munnen, eller våra handlingar, är dess utflöde. Matteus skriver så bra i sitt evangelium: munnen säger vad hjärtat är fullt av. Så det är väldigt lätt att kolla av egentligen, att skanna av det här alltså. Livet följer ju hjärtat hos oss alla. Så det kristna livet börjar i hjärtat. Och omvändelsen till Jesus Kristus börjar främst då där inne i vårt hjärta. Så det är inte något som man kan först främst se utåt, utan det finns där inne. Det börjar där. När Petrus predikade i Jerusalem på första pingstdagen står det om att orden som de som lyssnade, orden träffade dem i hjärtat. Så alltså. Pang, boom, rätt in i hjärtat på de människorna där, va? Så det var inte så att det i första hand började sparka i ett ben eller knycka i och rycka i en axel eller någonting. Utan i hjärtat träffade orden. Ja, jättebra är det. Så Där har vi det. Och där det har börjat, där fortsätter det. Det tar aldrig slut, utan det är där som det fortsätter, det här livet. Det är i det hjärtat som det kristna livet egentligen pågår. Jag tänker på de två lärjungarna som var på väg från Jerusalem till Emmaus. De säger ju till varandra efter mötet och gemenskapen med Jesus på vägen där: brann inte våra hjärtan i oss när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss? Så när de hörde Guds ord av Jesus där, så började det brinna. Och då visste de ännu inte att det var Jesus alltså. Utan det började hända något, och det hände där inne i hjärtat. Så det är bara att kolla av själv. Så något yttre spelar aldrig huvudrollen i den kristna tron. När kvinnan i Sykar, där i Johannes 4:21, ställer frågan till Jesus om vad tillbedjan till Gud ska ske på för plats, då svarar Jesus så underbart, tycker jag. Han säger: den tid kommer då det varken är på det här berget Gerissim eller i Jerusalem som man ska tillbe Fadern. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Alltså, det vill säga i hjärtat, under ärlighet. Under ärlighet i hjärtat. Och vem är det som ser in där? Jo, honom som vi ber till. Honom som vi tillber där. Han ser ju precis hur det ligger till. Om vi håller på med manipulationer, eller vi försöker gömma eller dölja någonting, eller vi inte är sanna, det läser han ju av direkt alltså. Han läser ju våra hjärtan som en uppslagen bok. Han vet precis hur det ligger till. Så det är aldrig någon idé att försöka lura Gud eller försöka spela något spel när vi är i bön eller något sådär. Det kan vi glömma. Jag tänker så här: ett smyckat inre går alltid före ett smyckat yttre. Och både vad det gäller samlingsplatser och gudstjänstformer. Alltså, lokalen har väl ett värde, men inte lika mycket som att vi har smyckat vårt hjärta. Ja, vi kan väl hänga upp lite tavlor, vi kan väl greja lite med ljus och sådär, men det har egentligen ingen betydelse. Inför Gud har det ingen betydelse alltså. Men vi kan göra lite ändå, för vi behöver säkert det. Men det är samma med liturgi. Vi behöver egentligen ingen speciell liturgi. Utan det handlar om hur det är där inne, i hjärtat, va? Ja, vi uppmanas att sjunga och spela till Herrens ära i våra hjärtan. Och då behöver vi inte så mycket annat egentligen. Nej, så, utan det står också att vi ska bära sådan frukt som tillhör omvändelsen. Så någonting har ju hänt här inne. Och så kan man se senare Sigvard Svärd när han går omkring eller gör något, va? Och se, stämmer här med omvändelsen? Vad har han varit med om, den där mannen, egentligen? Vi spånar och vi kollar, och det ska kunna gå att se detta alltså. Och då kan vi säga att det här är, oavsett situation, så kan vi sjunga och spela i våra hjärtan. Och vi kan bära frukt som stämmer med omvändelsen. Om vi är många eller vi är få, om man är gammal eller man är ung, om man är fri eller man sitter i fängelse. Vad som helst någonstans, och i oavsett situation, när vi har det i vårt hjärta, så är det ju inga problem alltså. Du kan sitta ensam i en cell och du och Jesus har det jättebra ihop, va? Ja, det här är viktiga saker. Hur detta inre liv och hur denna inre tillbedjan praktiserades i den första kristna gemenskapen, i deras mötesliv och den sociala gemenskapen där, det märker vi av Apostlagärningarna 4:32, där det heter så här: alla som hade kommit till tro var tillsammans ett hjärta och en själ. Så de var väldigt noga med att det var det inre livet som sen så småningom visade sig utåt, va? Tron var substansen för det synliga. Och jag tänker också på att det här fördolda livet, alltså, det är ju kanske något som kan kännas, men varför ska man vara fördold med Gud? Men jag säger det, den kristne som inte har ett fördolt liv med Gud har heller ingenting att komma ut med. För det startar där, håller till där. Och sen blir det som ringar på vattnet från det här inre livet och det här fördolda livet med Gud. Så tron börjar och den fortsätter att hållas där. Den odlas där inne i hjärtat. Vilket också följdriktigt poängteras av Paulus då han undervisar församlingen i Korint. I andra Korintsbrevet 9:7 exempelvis så säger han: var och en ska ge som han har beslutat i hjärtat. Mm. Och då kan vi säga att vi ska ge hjärtligt. Eller vi ska tjäna Gud hjärtligt. Och det kan vi först göra när det är du och jag ensamma med Gud. Ja, så därför så får vi passa oss lite för tiggeri, kollekttiggeri och annat i våra församlingar. Eller att utöva press på församlingsmedlemmar så de springer omkring som skollade råttor. Nej, utan då har vi förlorat något. När hjärtligheten försvinner, då försvinner också Gud. Det här är betydelsefulla ting att tänka på, va? Så, för det är så lätt att hamna i det. Nu ska jag ha de andra till att göra detta. Nu ska vi samla in det här. Nu ska vi ha det här. Och där ska vi placera dem. Och de ska ha hand om detta. Och så alltså, har ni redan färdiga med det. Då kan ni ta det också. Och så vidare. Nej, tänk på de här följande bibelord. Vad var och en utav oss kan behöva tänka till på. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlora sin själ? Eller som det står i en annan översättning, förlora sig själv. Var det inte det Marta hade gjort när hon jagade omkring? Trots att det handlade om Jesus så jagade hon omkring i en massa verksamhet under det att Maria, hon bara satte sig ner vid Jesu fötter och lyssnade på honom. Vilket ska vi välja i detta? Vilket var det goda delen? Det var det som Maria hade valt. Det behöver vi tänka på i våra församlingar och i våra kristna gemenskaper. Vad är det som händer? Vad sysslar vi med för någonting, va? Ja, så nu får ni inte tro att jag är emot att man ska samla in pengar. Men ibland kan jag tycka att det låter inte bra alltså. Laodikeaförsamlingen i Uppenbarelseboken sa sig vara rik, sa sig ha överflöd och inte saknade något till yttre, men till inre saknade de allt. Det kan låta mycket, hörni. Det kan verka mycket, men hur är det i praktiken? När det handlar om Guds rike, det är inte allt som syns på en gång ens där. Alltså den kristna tron, den har först och främst sin plats inombords. Men då är inte kristen tro vad som helst som kan ges ett kristet förtecken. För det, så kan det ju låta ibland. Jag är kristen på mitt sätt, exempelvis. Ja, jag har lite religiösa anlag. Och så vidare. Ja. Nej, hörni, kristen tro, det är något särskilt. Det har Bibelns Nya Testamente som sin källa och sin spegel. Dit går man och öser. Där går man och speglar sig. Hur ligger det till med Sigvard Sverige egentligen? Låter det mer om honom än vad det är? Pratar han bra, men hur är det där inne i hjärtat? Alltså den kristna tron, den har sin plats där inne. Och det är inte vad som helst. Utan kristen tro går att pröva mot skriften. Det går att veta vad som är sådan tro. Nya testamentet talar både om att veta vem man tror på och att bevara den här tron. Att bevara den här tron. Det är något vi har fått oss givet som en gåva som vi ska vara rädda om och föra vidare till andra. Så kristen tro är inget obestämt. I matriklar förr, i varje fall i pingstförsamlingar, så stod det om medlemskap och dop efter Nya Testamentets lära. Det var inga stora manifestationer egentligen, utan i enlighet med Nya Testamentets lära. Jag gillar det väldigt skarpt alltså, för då måste man jobba själv också. Då måste man ju faktiskt sätta sig ner och fundera, vad är för någon lära som Nya Testamentet presenterar? Ja, kan vi inte bara skicka vidare till nästa generation? Ja, men vi kom fram till detta. Utan var och en som sitter med stadgarna i sin hand måste då ta reda på vad är det egentligen det handlar om. Och kristen tro, vill jag säga, mättar den andligt hungrige. Jag har själv blivit så mättad och lever så mättad ständigt av Guds ande och av vad Bibeln ger oss. För 3 veckor sedan, tror jag det ungefär, så stod jag och skulle döpa 2 stycken nyfrälsta. De hade blivit frälsta på Betelskeppet för hemlösa, där jag fortfarande då jobbar kvar. Nu har jag ju gått i pension. Det ser, förstår att ni märker att det är så med mig. Ja. Men då stod jag där. Och ni vet, det var ju på det här stället där det första baptistiska dopet, som vi känner till i varje fall, hade skett. 1848 i september månad, och det här var precis i övergången till september. Och det var en strålande vacker dag, en eftermiddag, en lördag eftermiddag, och folk var där och badade på campingplatsen, och vi går ut, jag tillsammans med 2 stycken, en man och en kvinna, som ska döpas, och vi går ett stycke ut i vattnet där, och det blir precis tyst bland folk. Både de som badar och de som är på stranden, de tittar, och vad är detta för någonting, va? Och det var ju, det kändes ju heligt, även om inte det var något speciellt med platsen i den meningen. Utan Gud, han brukar ju vilka platser han vill, så det behöver vi inte tänka på att det var något speciellt på det sättet. Men jag kände ändå att det var lite historia. Jag var på det ställe där han döpte och där det första dopet skedde då. F.O. Nilsson, baptistpastorn. Och så döper jag de här båda, och det är fortfarande tyst liksom. Och så är vi på väg och går upp emot stranden där. Vi fick gå ganska långt ut för det var lite lågt vatten. Och när vi kommer upp så hade de börjat att sjunga sånger om Jesus och frälsningen och att vi är fria och lösta och förvandlingen och sådär. De människorna som stod där och som var våra vänner i den kristna tron. Och när första sången hade ljudit och jag stod med dopkandidaterna nu på stranden på båda sidor, då kom Guds ande över mig. Så starkt alltså, så jag hade inte en chans att stoppa tungotalet. Jo, jag tror jag hade kunnat göra det. Jag kanske, om jag hade kastat mig baklänges i vattnet där, så hade det väl blivit tyst i alla fall. Men det var nästan omöjligt, hörni, att säga nej till Guds ande i det där ögonblicket, va? Och jag talar i tungor, och det är fortfarande folk runt omkring. Vi tittar vad det var för folk alltså som var där och badade. Men alla tittar, alla lyssnar, och det var stor förundran. Och så får jag uttydningen också och säger att det är någon här som har stannat på halva vägen i sin kristna utveckling eller i sin kristna tro. Och så var det något mer, man brukar ju aldrig komma ihåg vad han har sagt vid sådana där tillfällen, utan det är ju som om det vore borta sen. Och det behöver man inte minnas ens. Det tar den heliga ande hand om. Ja. Och då tänkte jag, kan det vara någon här som är berörd av detta? Jag hade inte mer än hunnit i stort sett att sluta. Så kommer en kvinna fram och säger, jag tror detta är till mig. Jag tror att det här budskapet är till mig. Och så gråter hon och så berättar hon att hon blev frälst en gång i början på 90-talet och hade blivit döpt av John Brandström i Sävedalens pingstkyrka, eller Pattille pingstkyrka, jag vet inte ens vad den heter. Allt det där med Sävedal går väl bra, va? Ja. Och sen hade saker och ting hänt och det här hade gått bort. Det hade gått förlorat. Hon hade varit hungrig på Gud och efter Guds ord hela tiden. Och nu hände detta. Veckan efter så var hon på bibelstudium som jag höll på ett ställe i Göteborg. Med egen bibel med sig. Tagit med sig den bibeln som hon hade då fått vid dopet och så vidare. Den hade hon med sig nu och var så intresserad. Och det satt en man på henne, vid hennes sida, som hade väldigt svårt att hitta i bibeln. Och hon hjälpte till alltså. Hon var så intresserad. Alltså kristen tro mättar den andligt hungrige. Hur var det vi läste här i prikotexten? Jo, att denna tro uppfyller Guds önskan med människan och fyller människans andliga behov. Hjärtats tro leder till rättfärdighet. Det blir både rätt hos Gud och hos människan. Med kristen tro i hjärtat, det blir mål åt bägge hållen. Och ändå blir det inte 1-1 liksom, va? Utan det blir inte oavgjort, utan det blir mål åt bägge hållen. Båda vinner, båda blir mätta. För det står också om att Jesus blir mätt. När han får se frukt så blir han mätt. Det är Jesaja 53. Och när vi ger våra liv till honom, jag är säker på att när den här kvinnan, Pia, kom fram där och sa att det handlar om mig, då är jag säker på att Jesus, han blev riktigt mätt. Ja, han smackade kanske till och med liksom någon göt i stora drag av det som hände. Ja, hörni, när den kristna tron finns i hjärtat så kan den bekännas. Som troende uppmanas vi ju att göra det också. Det vi har i hjärtat ska ut till andra. Det ska inte stanna där. Vi ska inte springa och gömma oss någonstans, utan vi ska finnas och människor ska kunna höra vad vi har att presentera. Sanningen ska bli känd och den ska bli erbjuden åt fler, ja faktiskt åt alla. För Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Så ingen blir kristen enbart för sin egen skull. Även om det startar där. Det är ju viktigt att man själv kommer till tro. Men sen är så personligt är det inte så att det ska stanna där. Utan sen ska det gå vidare till andra också. För jag tänker på de fiskare som kom för att bli de första lärjungarna. Så sa ju Jesus till dem: kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Vilket underbart att de behövde inte ens försöka själva. Han skulle göra dem till människofiskare. Du kan vara som du är, men ge ditt liv till Jesus och den heliga ande så ordnar han detta alltså. Du behöver inte bli som Leif, det här är ju, han är ju bra, men du behöver inte bli som Leif liksom, va? Nej, du kan vara dig själv. Eller som min son David, det är inget fel på honom, men jag menar du behöver inte bli som han för det. För Gud vill ju använda dig sådan som du är. Han har lagt ner gåvor som finns speciellt för dig i ditt liv. Det är ingen annan som har de funktionerna. Det som har den utrustning, den har bara du. Så kom och följ mig så ska jag göra dig till människofiskare. Och inför sin himmelsfärd så sa Jesus till sina lärjungar: men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Tollarp alltså. Ja. Så var det kanske inte riktigt, men i alla fall. Vi vet ju inte riktigt hur han blickade ut Jesus. Han kanske till och med såg Tollarp då. Vem vet? Så uppfylld som han varit av den heliga ande, som Guds son. Han kanske såg den här samlingen just då. Vem vet alltså? Och Petrus skriver ju i sitt första brev där 3:15. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Så vi går inte omkring med stängd käft och låsta och blockerade. Vi har blivit frigjorda för att kunna berätta för andra på det sätt som vi har. Utrustning för, va? Ja. Så ja, härligt med sången. Det var ett underbart sätt ni presenterade den kristna tron på när ni sjöng här exempelvis, va? Och så kan det vara. För bekännelsen kan nämligen ske på många sätt. Jag ska ta upp 4 exempel. Och det första vill jag säga, och det är att vara närvarande. Att finnas till. Att synas. Man vet var den där Sigvard Svärd är någonstans. Ja, han bor i Älvängen, han bor på det och det stället, han har det och det telefonnumret. Och så vidare. Ja, man är på ICA eller Konsum kanske måste säga också då. Så inte blir reklam till fel. Envist håll här, ett håll här. Nej, alltså. Vad är det Jesus säger? Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset eller lyser för alla i världen. Alla i byn, alla i samhället där jag lever fram mitt liv. Det är lite roligt med evangelisten Filippos som blir bortryckt av den heliga ande, och säkert så funderar en del på vad händer nu då? Om det nu var någon som visste någonting om det. Men sen blev han ju sedd i Asdod. Ja, då syntes han där. Så när den heliga ande tog Filippos och från den här öde vägen efter mötet med hovmannen, så släppte han ner honom i Asdod. Och då såg man honom där. Han gömde honom inte där, utan han blev sedd i Asdod. Är du sedd? Är jag sedd där jag lever mitt liv? På arbetsplatser, i campingplatser och vad det nu kan vara för någonting, va? Alltså det är ju det frågan om det. Jag tänker på de där två små pojkarna, två bröder. En var lite äldre än den andra. Och det var ju en julfest, söndagsskolans julfest. Jag tycker den bilden är så härlig alltså. Och båda två skulle tända ett ljus och så skulle de läsa en minnesvers. Och storebror kommer fram och han tände ljuset och så läser han ur minnet: Jesus sa, jag är världens ljus. Och så kommer lillebror, och när han kommer fram och har tänt ljuset så har han glömt bort. Så det enda han säger: det är jag med. Visst är det bra? Du är också världens ljus. Jag är det också. Ja, men då behöver vi ju synas, va? Då behöver vi folk veta var vi finns. För andra, genom att övertyga, predika, samtala. Står till och med att predika i tid och otid. Vet inte riktigt vad det kan betyda, men det verkar bra. Många samarier från Syka, står det, kom till tro när kvinnan berättade för dem vad Jesus hade sagt till henne. Ja, ett vittnesbörd. Tänk vad det räckte till. Vilken väckelse det blev utav det. Hur många kom inte till tro då? Och när Paulus kom till Thessalonike och talade till judarna där om Jesus, läser vi att några blev övertygade och började tro. Skaran var inte så många, men dock några. Och vem vet vad det kunde betyda i ett perspektiv? Ja, en blir frälst där, och så kan det bli en kedjereaktion. Jag har sett det vid ett antal tillfällen, hur någon har kommit till tro och plötsligt är en hel släkt, en hel familj frälst. Visst kan det vara så. För det tredje, genom att ta med sig till samlingar, ta med sig till olika mötesplatser, gudstjänster. Nu har jag jobbat i 7,5 år på Betelskeppet, och dit har vi tagit folk från gatan. Med hjälp av sociala myndigheter så har de kommit till Betelskeppet. Ja, jag minns Joa. Joa hade blivit frälst en gång. Jag tror att det kunde varit på 70-talet. Och sen hade det här gått förlorat. Nu kom han till Betelskeppet direkt från skogen. Han hade bott i en liten koja i skogen i närheten av en sjö. Och kommer till Betelskeppet, där ni skulle sett hur han såg ut alltså. Han hade en plastpåse i handen. Stora pjäxor mitt i sommaren på fötterna. Och så i stort sett inte mycket mera på sig. Och jag hade fått i uppdrag att jag skulle visa honom hans rum. Jag tror det var 123 där på Betelskeppet. Det finns ju 40 platser för hemlösa, och jag har för mig det var 123 med en liten glugg då som det kan vara på båt, ett runt hål och titta ut i mot älven. Och så öppnar jag Joa, och när Joa blev stående och tittar in i det lilla rummet och så ut mot älven där, så börjar han att gråta. Och så säger Joa: tack kära Jesus, säger Joa, nu har jag kommit hem. Och han är kvar på Betelskeppet fortfarande, men nu jobbar han där. Han har varit i Israel 2 gånger. Ja, han är en stor Israelvän och har blivit det. Vilka under som Gud har gjort i hans liv alltså. Ja. Och nu ska han till och med gifta sig. Ja, hur det kunde gå till, det fattar vi inte. Vad var det som hände? Liksom, va? Jo, plötsligt så är det en dam som börjar jobba timmar på beteskeppet. Hon har inte fått någon direkt anställning. Men de lär känna varandra och det uppstår kärlek. Men visst är Gud bra alltså. Va? Det där var ju ingen före detta eller stor idrottsman, vet du. Nils Olof. Utan det var ju en utslagen människa som inte hade med en plastpåse i handen. Om ni vet vad han har mycket idag alltså. Han åker bil. Ja, det är säkert. Han har kunnat köpa sig en bil. Han är helt överlycklig. Hans liv är helt förvandlat. Alltså. Ja. Ja, jag tror han kommer från Finnskogen någonstans. Ja. Så det här att samla, att ta med sig, att berätta om sin tro. Jag har suttit på flera kaféer med människor på olika ställen där jag har arbetat som pastor eller något åt det hållet, vad det nu är för någonting. Ja. Så har jag fått vittna för människor och berätta. Jag satt med en ung flicka en gång på ett café i Göteborg. Och hon var stor, hon rökte hela tiden. På den tiden fick man ju fortfarande röka inomhus. Och hon kunde inte låta bli att röka. Och hon berättade om sitt liv som var så trasigt. Och jag sa, det finns en som kan hjälpa dig. Han heter Jesus Kristus. Och han råder över omständigheterna. Allt det där du har varit med om, det kan han ta hand om. Det kan han hjälpa dig med. Nu har hon ett litet barn tillsammans med sin man. Ja, så de går trons väg. Visst är det bra? Ja. Hörrni, genom att demonstrera, och då menar jag att visa i ord och handling, i kraftgärningar, på olika sätt att visa upp, lysa på den kristna tron genom goda gärningar och med under och tecken, bruk av nådegåvor, allt det där har vi stora möjligheter att vara med om. Jag brukar gå med plakat ibland i Göteborg. Jag har sån här plakatkristen, vet ni. Ja. Fast jag tillhör inte kristna högen för det, om den nu finns, jag är inte säker på det. Men i varje fall så går jag med plakat ibland. Sakta genom stan. Mm. Och gå på de ställena. Under 2 timmars tid så brukar jag ta en promenad. Och då har jag ett plakat med en text på. Det kan vara ett bibelord, det kan vara ett påstående, det kan vara en fråga. Det kan vara något från mig själv personligt, ett vittnesbörd. Och en av de starkaste upplevelserna var när jag gick med den här texten. Om Jesus kom till Göteborg idag, vilka skulle han då besöka först? Alltså vilka samtal jag hade. Och var många som var intresserade. Och jag hade precis gått för avenyn ett stycke ner och stod och pratade med en taxichaufför. Då hör jag från en pub, en engelsk pub, så ropar någon där: kom in så får du en kopp kaffe. Ja, jag tänkte till först prata han med taxichauffören, men det var till mig. Ja. Så jag pratade färdigt med taxichauffören och så tog jag med mig skylten. Det här var på vintertid så jag var väldigt påpälsad och sådär. Och kom in där i värmen på den här engelska puben. Och där var någon som sa, räckte mig en mugg med kaffe. Och jag ställde min skylt där i ett hörn och direkt var någon framme och plåtade på det där alltså och så vidare. Och så drack jag mitt kaffe där i till lugn och ro och det blev ju så varmt så jag tänkte jag kan inte vara här länge utan måste komma härifrån. Så lämnade jag tillbaka min mugg och tackade kyparen för kaffet där, han som hade hjälpt mig. Så tänkte jag, nej, Gud vill något mer. Så jag ställde frågan, vad heter du? Vill du berätta för mig vad du heter? Ja, det kan väl göra, sa han. Så talade han om det. Och då ställde jag nästa fråga, kan jag få be för dig, sa jag. Och då tänkte jag inte på ort och ställe, utan jag tänkte att jag kan ju göra det när jag går. Så jag sa det att jag kan kanske be för dig nu när jag knallar runt vidare här i stan, för jag ska gå en stund till. Det får du gärna, sa han. Och så tog jag skylten och beredde mig att gå Då vänder sig en kvinna om som sitter tillsammans med en man vid bardisken och tittar på mig, och så säger hon: kan du be för mig också? Ja. Och då tänkte jag, kanske var det dit Jesus hade gått först om han hade kommit till Göteborg. Vem vet när det gäller Jesus vad han hittar på? Nej? Ja. Och så är det ju med oss som har fått blivit uppfyllda av den helige ande. Man ska inte kunna ta tag i oss så där liksom och tro att man har sitt strypgrepp, utan vi ska vara lite hala som en tvål, va? Som en blöt tvål. Ja. Så att man inte kan bestämma över oss. Man ska inte kunna veta, ja, nu är Sigvard Svärd där och nu bestämmer vi över Leif där borta liksom, va? Ni vet vad som hände när Herodes hade kallat på Jesus i Asurén, och även så han gick åt ett annat håll. Ja, är ni med? Ja. Alltså att den kristna tron, att en kristen bekänner sin tro, det är inte endast viktigt för den man riktar sig till, utan i själva vittnandet ligger en del av ens egen frälsning. Det är som att ens egen tro blir bekräftad i himlen då man berättar för andra om den. Som om den fullkomnas, alltså blommar ut då man erbjuder tron till andra. Vi kan tänka kanske att nu förlorar vi något när vi vinner mer. Det är inte så att det försvinner något när vi berättar för andra, utan tvärtom, det ökar det vi har. Va? Hör från vår predikotext: hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till rättning. Alltså den egna rättningen. Hjärtats tro leder till min rättfärdighet och munnens bekännelse leder till min räddning. Och i Nya Levande Testamentet så heter det så här, samma vers: det är vårt hjärtas tro som gör oss skuldfria inför Gud, och vår öppna bekännelse som räddar oss. Så inget smyg, hörni, inget smyg, utan öppet går vi till väga. Och vi schackrar inte med evangelium, utan vi förkunnar det klart och tydligt, och vi berättar som det, så vi hittar inte på och överdriver av oss. Jag tänker så här, och jag ska sluta med det, att när jag lever fram mitt liv så kommer det förr eller senare att finnas någon som är intresserad utav det jag står för, det jag har. Så jag tänker mig att jag går omkring som med en stafettpinne. Att jag visar tron som jag visar upp stafettpinnen här. Folk kan se. Där är en kristen. Där är en Jesu efterföljare. Han heter Samuel Svensson. Ja. Och då tänker jag så här. Att när jag gör det. Och folk ser att jag har något. Som man längtar efter. Det finns en hunger. Rätt vad det är så finns det en hunger hos någon. Vi vet inte riktigt vem det kan vara. Men någonstans bland alla skuggor, höll jag på att säga, så finns det en som längtar. Någon som längtar. Någon som så att säga har räckt ut sin hand för att fatta min pinne. Jag visar den. Och rätt vad det är så är det någon som går där med handen. Om hur många gånger jag inte varit med om det. Jag har sagt till Gud, nej, nu har det ju inte hänt någonting här på ett par veckor. Ingen frälsningskandidat, ingen som har frågat efter min tro. Guds ande säger, ta det lugnt bara, det ordnar sig. Du behöver inte pressa dig, du behöver inte jaga upp dig, utan de finns. De finns. Så fortsätt att visa din tro, så snart är det någon som önskar stafettpinnen i sin hand. Och ni vet, det är så här med en stafett. Man springer, det vet ni ju om. Att då har man fått stafettpinnen i handen och så vidare. Och då springer man med den. Man kan aldrig överlämna någon annan pinne vid växlingen. Typ hala upp en egen någonstans liksom. Med en annan färg eller så vidare. Visst, jag tappade den där borta. Så att jag tar väl den här istället. Det går inte. Då blir man utesluten ur tävlingen. Däremot om man tappar den och det inte har varit någon överväxel, så kan man tappa upp den. och springa i mål med den. Och så kan det vara. Vi kan tappa tron för en stund, eller kan ställa till det för oss. Men när vi tar upp den så funkar det igen. Så ge aldrig bort något annat än den kristna tro som du har fått dig från Bibeln. Från Bibelns nya testamente. Ge inte bort något annat. Ändra inte på evangelium, utan ge det. Och se till så att folk ser att du har det. I Herrens Jesu Kristi namn vill jag välsigna oss alla. Amen. Tack så mycket, Jesus, för att du gör oss till människofiskare. Att vi inte behöver spänna några andliga muskler som vi inte har, eller gnugga våra geniknölar tills vi blir helt utbrända, utan vi kan bara vara med dig, Herre Jesus. Så sker det under. När villigheten, längtan finns där, då brukar du oss. Och då brukar du oss på det rätta sättet, Herre. Det sätt på vilket du vill använda oss. Tack så mycket för att jag fick förkunna ditt ord nu. Och jag ber att framförallt att jag själv blir räddad. Amen.
Vi ska sjunga en sång tillsammans, 561. Sången 561. Jag får en sång till utav Ove och Margareta. Sa ni inte tre sånger?
Men det är mitt under allt vi får uppleva det här meningsfyllda livet här och nu, och det nu ska vinna människor, så är det ju samtidigt vi ska se framåt att vi ska möta Jesus. Och att även människorna ska få veta det, att Jesus ska komma tillbaka och hämta oss hem till honom. Så den här sången kanske vi bara brukar sjunga på begravningar, vilken dag det ska bli när vi Jesus jag får se. Men det är ju något som vi alltid ska se fram emot. Och det var ju härligt att höra det här. Och jag ville bara tillägga en sak där jag sa att vi träffas på tisdag. Nu innan vi får ner så sa ungdomarna att de ville få träffas under helgen också. Att vi skulle ha två samlingar i veckan. Så att vi är så tacksamma om vi får förbön för det här.
Sjung med, säg det.
Sjung gärna med i den här sången. Här kan ni säkert.
Det är en klassiker.
Det ska komma en dag då all smärta ska bli glömd. Inga mörka skyar mer, inga tårar där vi ser. Där är frid och evig vår, glädjen evigt där består. Vilken underbar dag det ska bli. Vilken dag det ska bli, när min Jesus jag får se. När för hans fot jag faller ner, han som döden för mig ler. När han tar mig i sin hand och leder mig till löftes land. Vilken underbar dag det ska bli. Sluta sorg och besvär, inga bördor bärs där. Ingen sjukdom och nöd, ingen skilja skall vi dö. Och för evigt skall vi bo i ett land av frid och ro. Vilken underbar dag det ska bli. Vilken dag det ska bli, när min Jesus jag får se. När för hans fot jag faller ner, han som döden för mig ler. När han tar mig i sin hand och leder mig till löftes land. Vilken underbar dag det ska bli. För den helige Gud träder lammets köpta brud. Utan lyte och fläck, i rättfärdigheten klädd. Ty i glömskans djupa hav, deras synder fick sin grav. Vilken underbar dag det ska bli. Vilken dag det ska bli, när min Jesus jag får se. När för hans fot jag faller ner, han som döden för mig ler. Då han tar mig i sin hand och leder mig till löftes land. Vilken underbar dag det ska bli. Vilken dag det ska bli, när min Jesus jag får se. När för hans fot jag faller ner, han som döden för mig ler. Då han tar mig i sin hand och leder mig till löftes land. Vilken underbar dag det ska bli.
Kära Cynthia Bracaldia, Riccitio Sarabia, Ricciandia Bracitio, Ricidio Saramandia, Risso Catia, Riboria Sebnoria. Risto caria, rinto sania, rinto coria, sirolamandia saramandi, corandi saramandi.
Halleluja, coria me.
Amen. Amen.
Corolamandi negedo nabandi.
Ebrodia me asiantur.
Corolamandi negedo nabandi.
Halleluja.
Halleluja.
Så säger Herren.
Amen.
ska ta till. Du har tvekat, du har avvaktat, du har funderat, du har undrat, du har ställt frågor. Men sluta med det nu. Utan ta det här steget. Därför att jag väntar på dig. Och det finns en öppen dörr för dig som inte är öppen för någon annan. Och det ska du tjäna mig. Ser du väl dörren öppen? Det är, du kan gå fram till den, du kan gå in där nu. Och jag väntar på dig där. Och du ska få precis den utrustning som du behöver för detta. Så säger Herren.
Amen. Amen. Amen.
Halleluja. Tack Jesus.
Amen. Amen.
När jag sitter och lyssnar till vår broder Sigvard Svärd så blir jag så kriper i mitt hjärta. Det finns alltså ett sätt att nå människor fortfarande. Det sägs att människor tar inte emot. De kommer inte därför att de är inte emot. De är så genomsekulariserade så de tar inte emot. Och när jag hör dig Sigvard nå människorna på det här sättet så menar jag det finns en fantastisk möjlighet för oss. Jag berättade för Britt-Marie Westberg igår och jag måste berätta det om en kvinna som inte gav upp. När jag var 7 år så skildes pappa och mamma och en dag, jag hörde ju prästen försökte medla mellan min mamma och pappa men jag hörde på röstnivån att det skulle aldrig bli någonting. Och pappa sa, imorgon åker ni till barnhem. Vad jobbigt. Jag är 70 år idag, 71. Och det är fortfarande sår i hjärtat. Men så kom jag till barnhem som Gud hade förberett. För där var en kvinna som hade beslutat jag ska vinna barnen för Kristus. Hon hade barnavårdsnämnden mot sig. Och Gunnar Westman som var känd barnavårdsdirektör på den sa om du fortsätter att vittna för barnen och sjunga med barnen och ta dem till söndagsskolan på söndagarna så slutar du. Du får inte fortsätta. Då säger Helena, det var så hon hette, då får ni bära ut mig härifrån. Varje lördag så tog hon oss en efter det. Det var nästan som Westys mamma, Susanna. Och så bad hon för den och för den och för den. Så lämnade jag barnhemmet och livet gick vidare. Jag kände mig kallad av Gud. Och när jag mötte Gud där så kände jag en sån våldsam kraft att tjäna honom. Så har vi ett tillfälle när landslaget ringde mig. Nu är det dags, vill du vara med? Vi har landskamp. Då, nej, sa jag. Jag har blivit frälst. Jag har blivit frälst. Och då sa min ledare, sa han till mig. Du, kom på tisdag så ska vi gå igenom det här, du och jag. Då hade han kallat på 3 pastorer. Och så satt där, jag var ny. Jag hade ingen aning om vad det betydde. Något, men jag kände Gud hade tagit tag i mig. Och det där fick jag höra, de sneglade mot mig, att hörru du, med din framtid, visst kan du vara frälst och hålla på söndagarna, men det kände jag kunde inte jag. Tiden gick, nu ska jag avsluta. Jag fick höra att Helena, barnavårdsföreståndaren, var sjuk. Hon var dödligt sjuk. Och så bad hon mig åka dit och jag åkte dit. Då tog hon fram den stora permen med kort. Och så bläddrade hon. Den här har jag bett för, den har vi frälst. Den där har jag bett för, den är frälst. Och så visade han mig kort med 4 pojkar. Och jag var en av dem. Och sa han, vet du vad som hände? 3 av er blir pastorer och en blir missionär. Och då tänkte jag, käre Gud. En kvinna som gick mot alla odds. Och sa, ni får bära ut mig härifrån. Jag tror det finns möjligheter, kära vänner och mina människor fortfarande. Vi ska inte lägga oss platt i marken. Det finns möjligheter, vi har hört om dopförrättningar, vi hör ständigt. Det är inte bara genom alfagrupperna hur bra de män är så vi vinner människor. Vi möter dem på dagarna, vi möter dem på kvällarna och de finns där och väntar på oss. Gud välsignar sig. Jag tänkte, egentligen skulle han åka runt i pingströrelsen. Jag menar allvar, Sigvard. För vi har tappat tro på det här. Det är säkert. Vi hör aldrig talas om det här. Vi har en sorts pop psychology preaching eller förkunnelse idag. Man tror nästan inte på att man kan bli frälst utanför kyrkan idag. Vi har nästan blivit helt katolska. Det är kyrkan, inom kyrkans väg, där blir vi frälsta. Gud välsignar sig.
Vi ska göra så här. Vi ska ha en bönestund och tacksägelsestund här till avslutning. Och du som önskar förbön, du är välkommen fram. Har du känt att du har tappat stafettpinnen, du kan få ta upp den idag. Har du ett annat behov som Herren har rört vid hos dig genom förkunnelsen och det du har lyssnat till här idag, så välkommen och du ska få förbön. Men vi står upp tillsammans och vi har en bönestund då vi ska bedja och prisa Herren. Halleluja. Jesus, vi tackar dig för det vi har fått lyssna till denna dag. Vi tackar dig Herre för denna uppmuntran genom ordets tjänare. Halleluja. Tack att du har rört i våra hjärtan Herre. Tack att du har inspirerat oss. Ja, du har väckt oss Herre. Och du har visat oss Herre möjligheter just där vi befinner oss. På den plats vi står, på den plats vi är dagligdags. Herre, tack att du har en plan, mål och mening i detta. Herre, tack att vi får säga vårt ja till dig idag. Jag prisar ditt namn för det. Nu ber jag också Herre att du ska möta med den som har längtan i sitt hjärta. Tack att du vill röra vid människor. Tack att du vill förnya förbundet Herre. Tack att du vill möta till förnyelse i Jesu Kristi namn. Amen. Halleluja. Varsågod och prisa Herren. Kära Jesus, halleluja. Thank you. Ja, vi har haft en härlighetsstund här idag. En riktig härlighetsstund. Och vi tackar Gud och vi bär detta med oss och tar det med oss. Och nu vill vi bjuda alla våra gäster på lunch. Och det är ni välkomna. Finns säkert plats kanske för någon ytterligare som känner att du skulle vilja vara med och dela gemenskapen. Men vi avslutar vår förmiddagsgudstjänst så här. Och därmed också den här konferensen som vi har haft som vi började i fredagskväll. Och tack alla ni som har kommit hit, alla som har medverkat. Vi har haft det underbart tillsammans. Ja, det finns många superlativer man kan använda, men vi har haft det underbart tillsammans. Tack ska ni ha allesammans. Tack alla vänner i församlingen som har ställt upp och arbetat, och inte minst serveringsansvariga. Halleluja. Amen. Och sen är välkomna i eftermiddag i Kristianstad pingkyrkan klockan 17. Varsågod. Halleluja.